Hej Buren, shoutout till alla och lyssna på recitationen.
بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لفوت شتر med tafsir al-Quran al-Karim. Vi har kommit fram till sura 106, surat Quraysh, som består av fyra verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna sura: Bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraysh. Hur förvånande är det inte att Quraysh-stammen samlats, inom parentes, och enats i sin hemstad Mekka i fred och trygghet. Ilafihim rihlata shita'i was-sayf. Så som de är samlade, alltså enade och trygga, under både sina vinter- och sommarfärder. Falyabudu rabb hadha al-bayt. Låt dem därför endast dyrka detta husets herre. Det vill säga Allah. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Han som försörjde dem då de led av hunger och gav dem trygghet då de var i fara. Många lärda säger att denna sura hänger ihop med suran som var innan. Och vilken är suran som var innan? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Fil. Att Allah subhanahu wa ta'ala räddade Mekka från armén som kom för att förstöra Kaaba. Så många i tafsir säger att de här surorna hänger ihop. Vissa säger till och med att det är en och samma sura. Men det är en svag åsikt. Utan det som stämmer är att de hänger ihop. Allah subhanahu wa ta'ala nämner sin ni'ma, sin nåd över Quraysh i surat al-Fil. Och även i denna sura. Och allting är en uppmuntran till att de själva ska börja dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte sätta likar vid hans sida. Quraysh är stammen som är väldigt känd. Och Al-Baghawi i hans tafsir säger att de kallas för Quraysh från ordet Al-Qarsh. Och Al-Taqarrush huwa Al-Takassub wal-Jam. Och Al-Qarsh betyder att man samlar på sig. Man samlar mycket saker eller tjänar mycket saker. Yuqal fulan يقرش لعياله. يعني en person samlar på sig pengar till hans barn. Då Quraysh var ett folk som gjorde affärer, handlade mycket och var måna om att samla på sig rikedomar. Så det sägs att de kallades för Quraysh på grund av detta. Och Quraysh härstammar från Nadar ibn Kinana, en man som är från Ismails alaihissalams barnbarn. Så om man inte kommer från Nadar ibn Kinana så är man inte från Quraysh. Och profeten alaihissalam har nämnt en hadith som finns i Sahih Muslim. Han sa inna Allah astafa Kinana min walad Ismail. Allah särskilde Kinana eller Kinana från Ismails barn. Det var ett folk. Wastafa min Kinana Quraysh. Och från Kinana särskilde han Quraysh. Wastafa min Quraysh Bani Hashim. Och från Quraysh särskilde han Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Och han särskilde mig från Bani Hashim. Så att han är den bästa av dem alla. Den bästa människan som någonsin har funnits. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, så som de är samlade, enade och trygga under både sina vinter- och sommarfärder. Quraysh brukade åka till Yemen på vintrarna och till Syrien på somrarna på grund av handel, som var deras årliga vana samt levnadsbehov. Ni vet att det växer inte så mycket i Mekka, eller? Det är ganska svårt att odla. Så och det är väldigt varmt, typ 50 grader ibland. Så vad Quraysh gjorde att de reste till Yemen under vintrarna. För det var då man skördade och det kom mycket gott därifrån. Och till Syrien på somrarna, då det var bästa tiden att handla från dem. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Låt dem därför endast dyrka detta husets herre, det vill säga Allah. Och husets herre refererar till Kaaba, den heliga moskén som byggdes av Ibrahim och hans son Ismail alaihimus salam. Så Allah säger att de ska dyrka endast honom, herre över al-Kaaba. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Han som försörjde dem då de led av hunger och gav dem trygghet då de var i fara. Och han nämner här också Sa'di, att Allah subhanahu wa ta'ala gav Quraysh väldigt stor respekt bland araberna på grund av att det var de som hade hand om Kaaba och på grund av vad som hade hänt med elefanterna. Det fick folk att respektera dem väldigt mycket så att de kunde röra sig fritt från Yemen till Syrien utan att behöva vara rädda för att bli rånade eller någonting sånt. Och därför beordrade Allah dem att vara tacksamma. Yani Allah har räddat er från elefanterna som skulle förstöra Kaaba. Allah är den som låter er resa på vintrarna och somrarna som ni vill. Så tacka då Herren av det här huset. Dyrka endast honom uppriktigt och sätt ingenting vid hans sida. Han som har gett er mat och skyddat er från el-khawf, rädsla. Han har gett er säkerhet. Så Allah subhanahu wa ta'ala gav Quraysh mycket risk, mycket provision, mycket pengar. Wal-amn. Han gav dem säkerhet. Och det här är bland de två största välsignerna som finns. Som det nämns här av Ibn Abbas radiyallahu anhuma i tafsir på den här versen. Alladhi at'amahum min ju', yani Quraysh, ahlu Mekka, bid'awat Ibrahim, haythu qala warzuqhum min ath-thamarat. Wa at'amahum min ju'. Han så försörjde dem då de led av hunger. Allah försörjde dem med en välsignelse då han besvarade profeten Ibrahims åkallan. Och profeten Ibrahim gjorde en åkallan när han byggde Kaaba och sa warzuqhum min ath-thamarat, och försörj dem från alla goda frukter. وآمنهم من خوف ده سير ابن عباس حيث قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا. Herre, gör denna stad säker. Så Allah besvarade deras, eller Ibrahims dua, och försörjde folket i Mekka med rizq och gjorde al-haram Mekka till ett eller till det säkraste stället i hela världen. Mekka är världens säkraste ställe. De säger här, som Ibn Uthaymin, man får inte ens bryta grenar i Mekka. Om du går i Mekka och ser ett träd så får du inte bryta av en gren. Det är förbjudet. Du får inte ta upp någonting som du hittar gods på marken. Om du ser en plånbok, du får inte ta upp den. Du ska bara låta den vara. Du får inte ens jaga en fågel, en kanin i Mekka. Det är förbjudet. Det som är tillåtet är att slakta djur som man måste äta, som kor och annat. Så Mekka är heligt. Och därför säger också Ibn Uthaymin att det åligger folket i Mekka att vara extra tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vaksamma och akta sig för att falla in i synder. För på samma sätt som goda gärningar blir bättre i Mekka. Om du gör en salah i Mekka, hur mycket belöning får du? Ja. Som 100 000 salah. Ja. Belöningen dubblas, fördubblas. Mångfald i Mekka. En salah är 100 000. Då säger ulema, på samma sätt är synder också farligt i Mekka. De fördubblas också, de blir ännu värre. Och Medina också. Men Mekka ännu mera. Så det är extra farligt för folket i Mekka. Och de måste vara vaksamma. Och när man är där, akta sig från att synda. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Hajj, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِذُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Att den som avser ondska eller synd i Mekka kommer vi att låta smaka ett hårt straff. Vers 25 från surat al-Hajj. Och här säger ulema att generellt så straffas man inte för det som man avser. Du straffas för det som du gör. Men Mekka skiljer sig. Bara en människa har en ond avsikt mot folket i Mekka eller de i Mekka att göra ondska och vulm, förtryck, så kommer Allah att straffa honom ett hårt straff. Även om han inte har gjort någonting. Så det är mycket allvarligt och folket i Mekka måste då akta sig. Men till fråga som kan ställa sig. Allah säger Rabba hadhal bayt, Herre över detta hus. Varför säger Allah Herre över detta hus? Han är ju Herre över alla hus. Eller hur? Över hela jorden. Varför särskiljer han just Kaaba? Är någon som vet? Tashrifen. Ära. Han ärar Kaaba. Och det är samma sak som Allah säger Naqatullah, Ruhullah. Han kallar Isa för Allahs själ. Fast alla själar är Allahs själ. Han äger allt. Men att han särskiljer honom med ära. Så samma sak gäller här. Kaaba. Att det är Allahs heligaste moské som finns på jorden. Och han nämner också att Allah nämner här al-khawf al-amn, att Allah har matat dem och skyddat dem från all slags fara och gjort dem säkra. Och det är med de här två sakerna som människan klarar sig undan från att gå under. Hur går man under? Inombords genom att inte äta. Utifrån genom att leva i ett osäkert samhälle. Så Allah säkrade dem på alla möjliga sätt. Så vi går vidare till nästa sura, surat al-Ma'un. Och al-Ma'un, som kan översättas till småtjänsterna. Småtjänster, som att låna ut en skål, en tallrik till sin granne. Det är en liten tjänst. Surat al-Ma'un kallas också för surat al-Yatim, den föräldralöse. Och den kallas också för surat al-Din, domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter bismillahirrahmanirrahim, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Har du sett han som vägrar tro på gottgörelsen? Och gottgörelsen, det är återvändande till Allah, då mänskligheten ska stå till svars för sina gärningar och belönas med gott eller ont för det de har gjort. Alltså domedagen. Som vi sa i surat al-Fatiha, Maliki, Yawm, Yawmiddin. Och vilken är Yawmiddin? Domedagen. Så här är samma sak. Har du sett han som vägrar tro på gottgörelsen? Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Domedagen. فذلك الذي يدعو اليتيم. Det är han som förtrycker den faderlösen. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här folk som förnekar domedagen. Och sen nämner han deras beskrivning. Vad är beskrivningen av de här onda människorna som förnekar domedagen? De har vissa dåliga egenskaper. Det första är att de förtrycker de föräldralösa. Och här nämns det då att ordet يدعو اليتيم أي مع أنه فاقد أباه وقلبه منكسر ويحتاج إلى رحمة وشفقة. Det här ordet فذلك الذي يدعو, som förtrycker, alltså förskjuter, förkastar, han är hård och sträng då han förkastar och förtrycker dessa föräldralösa, stänger dem ute. Så ordet da, yad'u, betyder här daf'u shadid, att putta bort någon på ett hårt och ett strängt sätt. Som Allah säger, yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Den dagen de kommer puttas med ett hårt putt, eller liksom de kommer fösas in på ett hårt sätt in i helvetet. Surat Tur, vers 13. Och det här är en väldigt dålig egenskap. Han är inte bara hård mot folk, utan han är hård mot de som är mest behov av kärlek. De små barnen som har förlorat sina föräldrar. Som är sånt stort behov av rahma, mjukhet. De har ingen fader, de är väldigt ledsna kan man säga i sitt liv kanske. De här människorna stänger han ute och förtrycker. Och vad är nästa egenskap? وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Och han uppmanar inte heller att ge mat åt de fattiga. Och här säger Sa'di att då han stänger ute och förtrycker den föräldralösa, så är det på grund av att han inte har någon rahma i sitt hjärta. Han har ingen barmhärtighet i sitt hjärta. Och att han inte tror på domedagen. För den som inte tror på domedagen är inte rädd för straff och strävar inte heller efter att göra goda gärningar. Eller hur? Det ena leder till det andra. Han förnekar domedagen, vilket gör att han gör onda gärningar. Han fruktar inte domedagen. Så som att vara sträng och hård mot de föräldralösa. Och sen uppmanar han inte heller andra att ge mat åt de fattiga. Och här säger Sa'di, wa min bab awla annahu bi nafsihi la yut'imu al-miskin. Om han inte uppmanar andra att ge mat till de fattiga, så är det underförstått att han själv inte heller ger mat åt de fattiga. Eller hur? Han säger inte, broder, du borde hjälpa de här fattiga. Det betyder att han själv aldrig hjälper fattiga. Det är underförstått. Och sen säger Allah, فَوَيْنُوا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ett hårt straff ska möta de som gör salah, den obligatoriska bönen. De som inte utför sin salah vid dess rätta tidpunkter. Det är en annan egenskap som de har. Att de är negligenta, hänsynslösa, de bryr sig inte om bönen. De ber bönen efter det att tiden har gått ut. Och även om de ber, så kommer de inte med bönens villkor, bönens pelare. De ber snabbt som en hycklare. För de bryr sig inte om Allahs beordringar. De har försummat den viktigaste av alla gärningar som man gör med kroppen, vilket är bönen. Det här bevisar att de inte bryr sig om Allahs beordringar. Och det har sagts av Al-Hasan al-Basri gällande de här människorna som förtjänar bönen. Huwa alladhi in sallaha sallaha riyaan. Det är de som om de ber, så ber de för att visa upp sig. وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَنْدَمْ. Och om man missar bönen så bryr han sig inte. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَ لَا يُصَلُّونَهَا لِمَوَاقِيْتِهَا وَلَا يُتِمُّونَ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا. De ber inte till bönen på dess tid och de fullbordar inte heller dess rukua och dess sujud. Och det har sagts en liknande vers här i Koranen gällande hycklarna. Och Ibn Abbas säger i tafsir att de här personerna som förtjänar bönen, det är hycklarna. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Han beskriver hycklarna med att om de står för att be, så gör de det med lathet, bara för att visa upp sig för folk. De är lata, och när de ber så vill de bara visa upp sig för folk. Som Allah säger i versen efter. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. De som bara vill synas. Alltså de gör bara goda gärningar för att få beröm av folk. Och inte enbart för Allahs skull. Så det här är några av hycklarnas onda egenskaper. Och profeten alaihissalam har också nämnt en hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Han sa: Tilka salatul munafiq. Tre gånger repeterade han den här meningen. Det där är en hycklares bön. Det där är en hycklares bön. Det där är en hycklares bön. Då så sa sahaba: vilken? Då så sa han: han sätter sig och kollar och väntar till solen håller på att gå ner. Och när den är mellan shaitans horn, så ställer han sig upp och ber jättesnabbt. Fyra raka, utan att tänka på Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Han bryr sig inte så mycket om Allah subhanahu wa ta'ala, utan tänker endast lite på Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är onda egenskaper som hycklarna har. Men det är också någonting som man måste akta sig för. Att vara som de här människorna. Allah klandrar de här människorna som förskjuter eller försenar bönen. Och man ska aldrig försena bönen. Fajr försenar vissa tills solen har gått upp. Och det här är med flit. Dhuhr tills asr har kommit in. Asr till maghrib har kommit in. Och maghrib tills isha har kommit in. Och isha till halva natten. Och vissa ännu värre, de samlar alla bönerna på kvällen. Det här finns inte i islam, att man kan samla alla bönerna. Det finns inte. Det är, jag tror, shia som gör så, men ahli sunna, muslimerna, gör inte sådana saker. Det som finns är att man kan samla ihop dhuhr och asr om man är resande eller sjuk eller av någon annan viktig anledning, och maghrib och isha. Men att man annars försenar bönen och ber den efter dess tid är någonting som inte har med islam att göra. Och det är en mycket, mycket stor synd. Och sen så visar de upp sig. Alladhina hum yura'un. När de ber, när de gör zakat, sadaqa, de gör allt det för att man ska säga han är generös, kolla vad duktig han är och så vidare. Det är inte för Allahs skull. Och att visa upp sig omfattar också att göra sig hörd. En människa kan sitta ensam och läsa halva Koranen på natten. Men vad gör han på dagen? Han går och skryter. Ingen har sett honom, men han går och skryter. Liksom, tack. Och säger att ja, mashallah, jag har så ont i nacken, jag satt och läste halva Koranen hela natten. Han vill bara visa upp sig. Det här är också klandervärt. Han faller också in under samma kategori. Ria och sum'a kallas det för. Att visa upp sig eller göra sig själv hörd. Så man måste alltid kolla sina avsikter. Men om man gör någonting för Allahs skull och sen berättar om det, så är det tillåtet. Men det är kanske bättre att man döljer sina goda gärningar. Men man kan nämna dem om det finns en nytta. Till exempel du vill uppmuntra någon annan att göra samma sak och så vidare. Eller du är helt uppriktig i det du har gjort, så då kan du berätta det. Men det viktigaste är att man kollar sin avsikt. Du säger det inte för att folk ska prisa det. Taib, om du har gjort en god gärning för allas skull, och sen har folk prisat dig för den här gärningen utan att du har vetat om det, räknas det som rea? Ha? Nej, självklart inte. Den profeten alaihissalam, han nämnde det här, han sa: tilka bushra al-mu'min al-ajila. Ajila till bushra al-mu'min. Att det här är den troendes, typ vad kan man säga, påskyndade belöning. Att folk liksom tycker gott om honom. Men han gjorde det endast för Allahs skull. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala gällande dessa människor: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Och som nekar folk små tjänsterna. De nekar folk små tjänsterna. Som att låna ut en skål, en hink, en hammare och så vidare. Trots att dessa sedan återlämnas. Och det är det här som de flesta nämner i tafsir på den här versen. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ulema nämner många, vissa säger zakat och så vidare. Men det som de flesta nämner är att de nekar folk småtjänsterna. En sån lätt sak som att låna ut en hink, en skål, ett glas, en hammare till sin granne, fast att man kommer få den tillbaka. Och det här tyder på hur människan är otroligt, den här människan är så otroligt girig att han inte ens vill låna ut någonting som han kommer få tillbaka för att hjälpa folk. Så Saadi säger här samma sak. Han säger, om de är snåla med saker som skål och hink, vad ska vi då säga om saker som är ännu större? Som att hjälpa någon med pengar. Tror ni han kommer göra det? Ja? Han lånar inte ut ett glas till någon. Kommer han låna ut och hjälpa folk med pengar? Nej. Eller ge pengar till fattiga? Nej. För han är otroligt snål. Så Saadi säger i slutet på den här suran, i den här suran uppmuntras vi till att mata de föräldralösa och de fattiga. Och att vara vaksam gällande sin bön. Att bevara sin bön, be den på dess tider. Och att vara uppriktig i bönen och i alla sina gärningar. Inte göra det för att synas. وَالْحَثُّ عَلَى فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَبَذْلُ الْأُمُورِ الْخَفِيفَةُ. Och den uppmuntrar också till att göra gott. Även om det är små saker, som att låna ut en skål, en hink, en hammare, en bok och så vidare. För Allah klandrade dem som inte gör det. Och som profeten sa alaihissalam, وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَ. Allting gott är sadaqa. Är almosa. Som att låna ut en glas, vad den kan vara, är en almosa. Det är något som du får belöning för hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymin nämner att det är två kategorier, det här med att låna ut. Det finns en där man får synd på sig om man inte lånar ut. Och det finns en där man inte får synd men man faller in under att ha gjort någonting väldigt dåligt och fult. Man har missat mycket belöning. Han säger, om en person kommer till dig och är i ett behov som är livsviktigt. En person kommer till dig, han har gått i öknen en vecka och säger, får jag ett glas vatten? Jag kommer dö annars. Får jag låna en kopp så jag kan dricka vatten? Eller någonting sånt. Och du säger nej, då får du synd på det. Och vissa ulema säger, om personen dör så ska du också betala dia, blodspengar. Det är som att du har dödat personen. Dråp. Så det här får man synd om man är så snål. Eller en person kommer och säger, jag måste göra salah, jag behöver en skål med vatten. Och du har tillgång till vatten och allting och du säger nej, stick härifrån. Och personen inte kan göra salah på grund av det. Eller få tillgång till vatten till exempel. Då får du synd på det. Så det finns. Men allt som är utöver det, som att en granne kommer och säger, får jag låna en tallrik eller någonting. Om du säger nej så har du missat någonting stort. Mycket belöning. Och du klandras. För det är någon slags snålhet. Så Sheikh Ibn Uthaymin sa en färg det här. Alltså, låt oss granska oss själva. Hur är vi med dessa egenskaper? Har vi de här egenskaperna? För han säger, Koranen är inte bara till för att reciteras. Utan Koranen är till för att reflekteras över och att man ska agera på den. Koranen kommer inte bara ner för att man ska läsa den och kunna den utan till. Utan den kommer ner för att man ska implementera den. Som Aisha radiallahu anha beskrev profeten Muhammad alaihissalam, kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär var Koranen. Yani, han implementerade Koranen i sitt liv. Och det är så man måste vara, säger Sheikh. Inte bara att man läser och kan massa saker och sen så bryr man sig inte om vad som står där. Så man ska akta sig för de här fula egenskaperna som har nämnts i den här suran. Vi går vidare till nästa sura, Surat al-Kawthar, som är Koranens kortaste kapitel. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar. Vi har sannoliken gett dig al-kawthar, som är namnet på en flod i paradiset. Fasalli li rabbika wanhar. Be därför till din herre och slakta. Alltså be i tacksamhet och slakta endast dina offer för honom och i hans namn. Inna shaniyaka huwal abtar. För din hatiska fiende är säkerligen den som är avklippt. Alltså avklippt från att minnas och nämnas i framtiden. Som förnekarna sa om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, eftersom att alla hans söner dog i spädbarns ålder. De menar här att, ni vet, profeten sallallahu alaihi wasallam förlorade alla sina söner. Så Quraysh brukade säga mycket fula uttalanden. De sa: innahu rajulun abtar. Han är en person som är avklippt. Han kommer inte ha någon avkomma. Och ingen kommer att nämna hans namn. Han kommer att försvinna när han dör. Allt det här som han har kommit med islam och så, det kommer försvinna. Han har inga barn som tar över efter honom. Och då sände Allah ner den här suran. Det sägs att det var orsaken. Men det finns också en autentisk hadith att profeten en gång satt alaihi salam och hade huvudet ner och var tyst. Och sen tog han upp huvudet och smilade. Och så sa han: Allah har gett mig en sura. Så läste han bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Så sa han: vet ni vad al-kawthar är? Det är en flod i paradiset. Och så beskrev han den här floden. Och al-kawthar kommer från ordet kefir, som betyder mycket. Så därför i tafsir nämns det att det är mycket gott. Kawthar betyder mycket gott generellt. Vissa har generaliserat att det betyder Koranen, det betyder profetskapet och så vidare. Okej? Okay? Han har fått mashallah mycket goda saker. Vi ska läsa lite vad Ibn Taymiyyah säger om den här suran. Mycket fin tafsir har han. Men generellt han har fått mycket gott. Den bästa människan som har funnits. Han kommer få shafa'a, medlingen på domedagen. Den bästa platsen på domedagen. Han är den första som får gå in i paradiset. Den första som får öppna dörren till paradiset. Och så vidare. Allah har gett honom otroligt mycket gott. Och han har gett honom floden i paradiset. Och det sägs då att den här floden, och det här är viktigt, Al-Kawthar är i paradiset. Och Al-Hawd, profetens bassäng kan man säga. Och bassäng betyder här inte något som man badar i, utan det betyder en slags brunn eller en stor vattensamling där folk kommer dricka på domedagen. Ni vet att folk kommer vara otroligt törstiga på domedagen. 50 000 år. Solen kommer nära. Det första och det enda folk vill ha är vatten. Det första de tänker på är vatten. Och de troende kommer att få dricka från Al-Hawd, från den här bassängen på domedagen. Och vattnet i den här bassängen kommer från Al-Kawthar. Den här floden i paradiset. Den fylls på från det vattnet. Så skillnaden är att Al-Hawd är inte i paradiset. Al-Kawthar är i paradiset. Och vattnet från Al-Hawd är och finns på domedagen. Som de troende kommer att få dricka ifrån. Och profeten alaihissalam beskrev Al-Kawthar i massor med hadither. Och den här bassängen också. Jag har nämnts från ungefär 30 stycken sahaba. Och vissa säger ännu mer. Han beskrev Al-Hawd, denna bassäng på domedagen, att den är så bred att man, det skulle ta en månad att gå eller att korsa den på längden och på bredden. En månads avstånd på längden och en månads avstånd på bredden. Den är alltså fyrkantig. Vattnet är vitare än mjölk. Och en annan hadith säger snö. Och en annan säger silver. Men det är samma vitt, otroligt vitt som att den ska tänka sig. Och ahla min al-asal. Och sötare än honung. Dess koppar, det finns koppar vid sidan av, är samma antal som antalet stjärnor på himlen. Och på kanten finns det också, den är omgiven av pärlor, ihåliga pärlor. Och den här floden, det här är floden i Jannah, Al-Kawthar, den är omgiven av pärlor. Och den flyter på Al-Yaqut wa Durr. Den flyter på ädelstenar som smaragder, rubiner och pärlor. Och de säger också att den, som alla andra floder i paradiset, har inget dike. Den flyter på jordens yta. Allah, ala kulli shay'in qadir. Dess doft är misk, godare än den bästa misken. Profeten, alaihissalatu wassalam, fick se Al-Kawthar. Och så han slog handen i marken och det kom upp en otroligt god doft av misk från jorden runt denna, denna flod. Och det också nämns i hadithen som en sista beskrivning att den som dricker från den, en enda klunk, kommer aldrig mer att bli törstig. Båda. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala som en påminnelse, då han har fått allt det här goda, be därför till din herre och slakta. Fasalli li rabbika wanhar. För att visa din tacksamhet så ska du endast be till din herre och offra endast till honom. Och som Sa'di nämner, Uthaymin och Ibn Taymiyyah, det här är bland de två största formerna av dyrkan. Den största formen av dyrkan man kan utföra med kroppen är bönen. Och det är väldigt unikt att man ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Den omfattar så många former av dyrkan, bönen. Hjärtat, metal, ruku, sujud och så vidare. Och sen att man också offrar för Allahs skull. Wanhar. Och det här är bland det bästa man kan göra med sina egendom. Att man offrar, man skänker pengar, köper djur och offrar och ger till de fattiga. Och det här är totala motsatsen till snålhet och girighet. Och Ibn Uthaymin säger att en fayda här, han säger wanhar, det här ordet wanhar används för kameler. Wadbah, dhabh används för kor, lam, får och så vidare. Så här nämns då en nahar, att man offrar kameler. Men det kan vara vad som helst man offrar. Men det här är det bästa man kan offra. Det nyttigaste köttet för de fattiga. Och därför har det nämnts i en autentisk hadith i Bukhari att profeten a.s.w. offrade 100 kameler under hans hajj. Yom al-Nahar, den stora dagen av hajj då man offrar, offrade han 100 kameler och slaktade 63 stycken själv. Och resten slaktade Ali radiallahu anhu. Och så gav han köttet till de fattiga. Och sparade lite till sig själv som han kokade. Och så nämner Allah i den sista versen, inna shaniyaka huwa al-abtar, för din hatiska fiende är säkerligen den som är avklippt. Yani den som hatar dig, din fiende som klandrar dig och nedvärderar dig, det är han som är avklippt från allting gott. Hans gärningar, han kommer inte att åminnas, man kommer inte komma ihåg honom. Men gällande Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så är det han som är komplett, al-kamil, haqqan, på riktigt, alladhi lahul kamal, al-munkin lil makhluq, han som har nått toppen av perfektion i ramen av den perfektion som en människa kan nå. Och sen höjde han hans namn genom att ge honom många efterföljare som kommer att ge honom seger. Och vi tänkte här läsa från vad Ibn Taymiyyah säger i hans fatawa, volym 16, 526. Och som sagt var, vi översätter direkt från arabiskan. Och Ibn Taymiyyah, han har ingen så lätt arabiska, men vi gör vårt bästa inshallah ta'ala. Han säger surat al-Kawthar, ma ajalluha min sur. Vilken otroligt storslagen sura. Wa aghzaru fawaiduha ala ikhtisariha. Och den omfattar så många nyttor fast den är så kort. Alltså den är Koranens kortaste sura och ändå så finns det så mycket gott i den. Och den typ syftet eller budskapet av suran får vi ut från den sista versen, säger Sheikh Ibn Taymiyyah. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Och det är den som han fokuserar sig på i den här versen, i den här förklaringen. För Allah subhanahu wa ta'ala gjorde varje person som motsäger sig honom eller hans sharia avklippt. Och ordet avklippt kanske låter konstigt på svenska, men batar, alltså han, ni förstår, avklippt. Han kommer inte att få. Han kommer inte att minnas. Och han förklarar det här väldigt djupt. Han kommer att hindras från allting gott. Han kommer förlora sin familj och hans pengar kommer han förlora på domedagen. Och han kommer inte att minnas bland folk. Och i detta liv så kommer han att vara avklippt, för han kommer inte att ha nytta av sina egendomar. Och kommer inte heller att förbereda sig med goda gärningar inför nästa liv. Och hans hjärta kommer att vara avklippt från att uppfatta och acceptera vad som är gott. Och kommer inte heller förstå sig på vad som är gott. Och inte heller älska vad som är gott. Och inte heller tro på hans sändebud. Och hans gärningar kommer också vara avklippta. Han kommer inte att agera med gärningar som är lydna till Allah. Och han kommer inte heller att få ansar, hjälpare och beskyddare som kommer att skydda och hjälpa honom. Och han kommer att bli avklippt från allting gott, alla goda gärningar där man närmar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Så han kommer inte att förtjäna suttman av dessa gärningar. Och även allting annat gott i detta liv. Han kommer inte känna suttman av det. Även om han rör det med sina händer, så kommer han inte få den här riktiga suttman i sitt hjärta. För hans hjärta har flytt, eller hans hjärta är långt bort från detta. Det här är belöningen för den som hatar det som profeten har kommit med, sallallahu alaihi wasallam. Och förkastat, och det här är viktigt, Ibn Taymiyyah, han påpekar här att det här gäller inte bara kuffar. Han kommer till dem sist. Men han säger att det här gäller också de som tillskriver sig islam. Som, det finns de som hatar vissa saker som står i Koranen eller Sunna. Hatar skägg, de hatar hijab och så vidare. Hatar adhan eller någonting sånt. Hatar att Allah säger, eller profeten säger att musik är haram och så vidare. Det finns såna här människor. Eller hatar vissa texter på grund av att det går emot det som deras grupp eller sekt säger. Och det är de här som sheikhen fokuserar sig på. Så den här versen omfattar alla de som hatar någonting av det som profeten har kommit med, sallallahu alaihi wasallam, och förkastar det eller förnekar det på grund av hans hawa, hans lust och begär. Eller på grund av den personen som han följer. Eller hans sheikh, eller hans ledare, eller hövdingen som han följer. Som de som hatar verserna om sifat, om Allahs attribut och hadithen om Allahs attribut. Och han nämner här att det finns vissa människor som knappt tål att höra de här verserna och hadithen. Om du säger till dem Ar-Rahman wa alal arsh istawa, så de tycker inte om att höra det här. Du säger till dem profeten alaihissalatu wassalam, han sa i hadith al-Jariya om slavinnan, vart är Allah? Hon sa han är i himlen. De tycker inte om den här hadithen. För det går emot det som deras sekt eller grupp står för. Som ett exempel. Det var en man som gick till en lärd, eller inte som han är värd att kallas för lärd, som levde för inte så länge sedan. Och de var ju sådana här sufister, de är extrema gällande profeten, sa han själv. Och han sa, vad säger du om hadithen? Där profeten sa, min far och din far är i helvetet. Profeten sa, han sa så. Det är en hadith i Sahih Muslim. En man kom och frågade, vart är min far? Då så sa han, din far och min far är i elden. Vet du vad den här lärda mannen svarade gällande den här hadithen? Och den är Sahih Muslim. Han sa, lägg den under din fot. Alltså stampa på den. Den är inte värd någonting alls. Och den här hadithen är autentisk. Varför? För det går emot hans hawa. Så han faller in under det här. Det är mycket farligt. Och vissa av sekterna från förut som förnekade Allahs attribut, de ser ni Allah är överallt. Man kan inte beskriva Allah med rahma. Man kan inte beskriva Allah med att han har två händer, ett ansikte och så vidare. De var också så här. Det var en man han såg, jag tror Amr ibn Ubaid, i drömmen. Och han såg honom då han satt och försökte sudda bort en vers från Koranen. Och kallam Allahu Musa taklim. Att Allah talade med Musa. För de förnekar att Allah talar. Så han såg honom i drömmen och han satt och försökte sudda bort den här versen. Yani det tyder på att de hatar. De tycker inte om det som Allah har uppenbarat. Och det här är något mycket, mycket farligt. Så ett stort tecken på att man är från de här människorna som hatar det här är att man känner en avsky när man hör de här verserna. När Ahlus Sunna kommer med de här verserna från Koranen eller hadithna från sunna. Han känner ett slags hat i sitt hjärta. Så säger Ibn Taymiyyah, så vilket hat mot profeten är större än detta? Och han säger samma sak, folket som bara sysslar med musik, dans, de sjunger och slår på trummor dag in och dag ut. Och de hör Koranen reciteras i deras församlingar eller där de sitter och samlas, så klarar de inte av det. Det blir för jobbigt för dem. De kan inte ens lyssna på Koranen. Han säger, vilket hat är större än detta? Och han säger alla andra saker på samma sätt. Det är de som känner svårighet i att acceptera det som profeten har kommit med, alaihi wasallam. Och på samma sätt de som föredrar folkstal framför Koranen. Och framför sunna. Om han inte skulle hata eller känna någon avsky mot Allahs tal och profetens tal, så skulle han aldrig föredra folkstal framför Allahs och profetens tal, alaihi wasallam. Och vissa människor, han säger, de har till och med glömt bort Koranen. De kunde Koranen och glömde bort den bara för att de sysselsätter sig med vad folk säger. Men störst och värst av allt är det hatet som de som förnekar honom har. Och säger att Koranen är asatir al-awwalin, gamla sagor eller magi. Det här är den största av hat. Och han säger då att varje människa som har någon slags avsky tar del av den här versen, beroende på hur mycket avsky han har. Ju mer avsky, ju mer tar han del av den här versen. Alltså ju mer kommer han att bli avklippt och ju värre kommer han att få det i detta liv och i nästa liv. Och Allah särskilt det här. Allah straffade också här dessa människor med att de får motsatsen till det som profeten får. Han får belöning, de får straff. De får inte ta del av det goda som han får ta del av. Allt detta goda som Allah har gett honom i detta liv och i nästa liv. Och han menar här på att ju mer man följer honom kan man också ta del av de här sakerna. Och ju mindre man följer honom och ju mer man motsätter sig vad han har kommit med, får man inte ta del av de här sakerna. Och han säger bland de goda sakerna han har fått i det här livet är al-huda wa nasr wa ta'yid, vägledning, seger och hjälp. Wa qurratul ayn, hans ögon finner frid. Wa nafs wa sharhu sadr, han har frid i sin nafs, i sin själ. Han är lycklig. Hans bröst är expanderat. Han har ett brett bröst. Alltså som också då tyder på lycka och ett välmående. Hans hjärta finner också frid i att tänka på Allah subhanahu wa ta'ala och att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Så det finns ingen välsignelse i dunya som liknar denna välsignelse, säger sheikhen. Och i akhira gav han honom al-wasila wal-maqam al-mahmud. Han kommer att medla och han får den bästa platsen på domedagen. Han är den som kommer att vara den som öppnar dörren till paradiset. Och han gav honom liwa al-hamd. Liwa betyder fana. Typ fanan av al-hamd. Av lovprisningar. Wal-hawd. Denna bassäng. Eller azim. Och andra goda saker. Och han gjorde de troende alla till hans barn. Och han är deras fader. Och det här till skillnad från dem som är avklippta. De som ogillar det han har kommit med. Och här nämner han en fin fäida. Att de är maktor, eller abtar maktor. Är ni avklippt, de får inga barn. Och de får heller inte någonting gott som kommer ut från deras gärningar. Och det sades till en man från Salaf som heter Abu Bakr ibn Iyash. Rahimahullah. Det finns ett folk som sitter i moskén. Och det var då folket av innovation som gör bidda. Och då så sa denna man, men jalasa an-nas jalasa an-nas ilayhi walakin ahli sunna yamutuna wa yuhya dhikruhum. Han säger typ, bryr inte om att folk sitter, det är onödan. Han säger ahli sunna, de dör men deras namn lever kvar, och ahli al-bida, de dör och deras namn dör också. Alltså folk kommer inte att minna oss. Så därför sa han لِأَنَّ أَهْلِ السُنَّةِ أَحْيَوْ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَلَامُ. För ahli sunna ger liv till det som profeten har kommit med. Så de tar del av denna vers. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ. Vi har höjt ditt namn. Vi har ärat ditt namn. Vi har höjt ditt namn och din status. Alltså varje person från ahli sunna som ger liv till profetens sunna och försvarar hans sunna kommer Allah också att höja upp. Och han kommer att få en högre status. Wa ahlul bid'ah shanna'u ma ja'a bihi rasul. Wa ahlul bid'ah ogillade det som profeten kom med. Fa kana lahum nasib min qawlihi inna shaniyaka huwa al-abtar. Och ahlul bid'ah ogillade det som profeten kom med, så de får ta del av den här versen. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Att det som du eller det de är på kommer att vara avklippt. Så Ibn Taymiyyah säger här avslutningsvis att varna er, jag varnar er att hata någonting från det som profeten har kommit med. Eller att förkasta det eller att förskjuta det. På grund av eran lust, begär. Eller för att sätta eran medhab före. Eller din sheikh före. Eller för att du ska kunna njuta av någon slags synd. Eller på grund av någonting annat världsligt. För Allah subhanahu wa ta'ala har inte gjort det obligatoriskt för oss att lyda någon annan än hans sändebud. Alltså av alla människor är den enda människan som vi behöver lyda Allahs sändebud. Och han säger här att om en människa skulle vara olydig mot alla människor på hela jorden, alla skapade, och endast lyda profeten Hussein, så kommer Allah inte att fråga honom varför han gick emot alla människor. Eller hur? Ja, om du går emot alla människor, vad allt säger, du följer profeten Hussein, så kommer Allah inte att ställa dig till svars för att du har gått emot de här människorna. Som vi har hört i verserna innan, som Sheikh Sindi nämnde här. Allah kommer att ropa, eller kommer ropas ut på domedagen. Mada ajabtum al-mursalin. Hur har ni besvarat profeternas kall? Inte någon annan. Allah kommer inte att fråga hur har ni besvarat eran madhab, eran sheikh, eran kompis och så vidare. Utan vad har ni besvarat profeterna? Hur har ni lydit profeten? Det är det enda och det viktigaste som räknas. Så att man följer profeten sallallahu alaihi wasallam och inte går emot det han har beordrat med. Så följ honom och innovera inte. För om ni innoverar kommer ni ta del av den här versen. Att det som ni gör kommer att bli avklippt. Och det finns ingenting gott i en gärning som är avklippt. Och det här är också någonting som ulema nämner. Om ni kollar i islams historia. De som gav sunnan seger, som Imam Ahmed, som den här Abu Bakr sa, Ibn Iyash, att hans namn lever kvar. Eller hur? Vi har alltid qala Imam Ahmed, Imam Ahl Sunnah wal Jama'ah, rawahu Imam Ahmed, berättad av Imam Ahmed i hans hadithbok och så vidare. Bukhari, samma sak. Det är som att de lever kvar bland oss. Taib, de som, det fanns lärda på Imam Ahmeds tid, som var emot honom, från Ahl al-Bidah, som var från de här som förnekade Allahs namn och attribut, som fick honom att hamna i fängelse och bli torterad. Är det någon som kan namnet på dem? På en av dem? Ja? Eller deras böcker? Är det någon som har deras böcker? Alla, ingen. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Det är avklippt. Och Imam Ahmed, wa rafa'na laka dhikrak. Förstår ni? Och det är bara ett exempel. Samma sak Ibn Taymiyyah och så vidare. Han hade också många som gick emot honom. Vart är de någonstans? Vilka var de? Vi kan inte namnet på dem, de har inga böcker. Ibn Taymiyyah, hans namn lever kvar. Rahimahumullah. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم